Vi ber tillsammans. Gud, vi ber om hjälp att förstå detta bibelord. Det är nästan så att vi inte vill läsa det, för det låter så märkligt. Men det fångar en känsla som vi ibland bär på. Gud, hjälp oss att veta vad vi ska göra av våra känslor när vi har råkat illa ute. När någon annan har behandlat oss illa. Amen. Vi går igenom olika saltarsalmer nu, söndag för söndag. Och nu har vi kommit till det som kallas för en hämndsalm. Och här finns liksom en grundläggande fråga. Och det är: vad gör du när någon annan gjort dig illa? Den fick vi ju lära känna, den frågan, redan i dramat här. När någon tar min bulle, hur gör jag då? Och vi märkte direkt att hämnas och ge igen skapar ju liksom... vad leder det till är ju frågan. Och vad gör vi med bitterhet och kanske känsla av att man vill hämnas av hat som ibland kanske ligger och gror i oss människor, ibland ett helt liv? Vad gör vi med den känslan egentligen? Och vad gör den känslan med oss? De frågorna att se liksom som ligger bakom hela den här salmen. Det som har hänt innan den här salmen skrivs, det är att Israels folk, alltså de som fick löfte från Gud att de skulle få ett eget land, att Gud skulle ta hand om dem, att Gud skulle vara deras Gud, att det skulle gå bra för dem så länge de höll sig nära honom. Detta folk, de blev invaderade i omgångar och det var krig hela tiden. Till slut så var stormakten Babylonien som tog över landet. Och folket försökte göra uppror, och det där upproret slutade i det som kallas för den babyloniska fångenskapen, exilen. Stora delar av folket, av de som var kvar, togs till fånga och skickades från deras land, från deras hus, från det Gud hade gett dem, och så hamnade de i Babel, i Babylon, långt borta. Den frid de hade var bytt till fångenskap, och den frihet de levde i var byttes till slaveri. Och möjligheten att välja sin egen väg byttes då mot att det var Babylon som bestämde. Templet förstördes. Och på den här tiden, det här är alltså ungefär 600 år innan Jesus föddes, så fanns det en... tradition är väl fel ord, men ibland gjorde en invaderande makt så här, bara för att visa att nu är det vi som bestämmer, bara för att kuva och förnedra sina motståndare, så tog man ibland de små barnen och dödade dem genom att slå dem mot en klippa. Det var liksom det hände mer än en gång när ett annat land tog över. Det är bakgrunden. Det är det psalmisten, han som skriver den här psalmen, har varit med om. Kanske var det hans barn som inte levde längre. Det var hans hus som var förstört. Och nu då, nuet i psalmen, när den skrivs, så är det som är berättelsen bakom. Och de sitter där vid floden och gråter. De orkar inte sjunga. De har gett upp sången. De har hängt lyrorna. De har hängt upp gitarren och pianot. Ställt in orgen i garderoben. De vill inte sjunga längre. För nu är allt kört. Och det finns ett begrepp där. Sions sång. Om du lade märke till det så citerar de att liksom... Babylonierna, det är de som har tagit dem till fånga, säger: kan ni inte sjunga en glad sång om Sion? Alltså Sion är deras land, bild av Guds, det Gud har gett dem. Men så säger de: nej, vi vill inte sjunga Herrens sång. De byter begrepp från Sion till Herren. Och det visar bara på hur nära de kopplade ihop de här sakerna. Att Gud hade lovat dem och deras eget land. Och att de fick ha Jerusalem, att de hade sin plats. Så nu när de inte hade sin plats, då var det som, det var som att Gud, de hade lämnat Gud också. Alltså, de hade, det gick väldigt djupt i dem, dessa saker. Och psalmisten önskar två saker. Han som skriver den här sången, den här bönen till Gud, önskar för det första att de aldrig ska glömma Jerusalem. Att de aldrig ska glömma var de hör hemma. Trots att de nu är långt borta från deras egentliga hem. Att de aldrig ska glömma bort vad Gud har lovat. Vad Gud har gjort med dem tidigare. Och löftet om det egna landet. Det är en bön om att få fortsätta minnas. Och det andra de önskar är ju den här sista versen som vi antagligen studsar på när vi läser och ser. De vill hämnas. De vill ge igen. Och det de har varit med om, det babylonierna gjorde mot dem, det känner samisten, det vill jag göra tillbaks. Deras barn blev dödade, då vill vi döda tillbaks. Det är en känsla. De vill få möjlighet att hämnas. Och där slutar salmen. Och visst hade man önskat på att det var vers 10 och 11 här. Att det kom en fortsättning, men det gör inte. Det är inte alltid Bibeln gör som vi vill. Där slutar salmen. Låt oss flytta oss från Babylonien. Mitt i fångenskapen när den här salmen skrevs. Och så flyttar vi oss till, där skulle det stå du, till du och jag. Men nu och jag passar bra, för vi flyttar oss till nuet och våra liv. När jag tittar runt på oss här inne så ser jag så tydligt att vi är här med väldigt många olika livsberättelser, olika erfarenheter. Nu är vi här tillsammans, men vi har kommit från många olika håll och olika länder och olika erfarenheter. Och några av oss kan stämma in nästan ordagrant i den här salmen. Du är ju här som också har fått lämna ditt hemland. Någon stormakt eller några andra har tagit över ditt land och du befinner dig i exil. Du är inte längre där du hade tänkt vara, där du har växt upp. Men istället för att för Babylons floder så är det Stråssasjön eller Lindesberg eller någon annanstans du har hamnat. Och vissa av oss har inte alls den erfarenheten och kan stämma in i det här med krig och exil, att måste fly från sitt land. Men jag tänker att begreppet exil är massa olika saker. Det är alltså att man lever det liv man vill leva ungefär, och som av någon anledning så måste man lämna det. Det blev inte så som han hade velat. Långtidsarbetslöshet, det blir en exil från att arbeta. En skilsmässa och en separation är en exil till ensamhet. Som man kanske inte hade tänkt sig från början. Och du som är änkeman eller änka, det är ju en exil från den som du älskade och ville leva hela ditt liv med. Eller ett liv i många olika eller svåra sjukdomar. Det blir, tänker jag då, en exil från hälsa och att liksom kunna göra lite som man vill. Jag passar inte in på någon av de här sakerna jag har räknat upp. Men min exil, det var min grundskoletid. Jag var mobbad nästan hela grundskolan. Och jag ville ju vara med i klassen, i gänget. Men jag fick exil, jag fick vara utanför bredvid. Och självklart så försökte jag massa olika grepp för att lösa det där. Självklart hämnades jag genom att skrika tillbaks. Och jag kunde inte slå tillbaks, det liksom, de hade inte märkt det, så att säga. Men jag försökte ju säga dumma saker tillbaks. Min erfarenhet är ju naturligtvis samma som i dramat. Det bara eskalerar saker. Det löser ingenting. Men här finns ju frågan. När vi råkar ut för någonting, när vi hamnar i exil, när vi hamnar på en plats i livet där vi inte ville vara, och speciellt om det finns någon att skylla på, hur hanterar vi då det? Ska vi hålla fast vid det som har skett? Hålla fast vid den här känslan av hämnd och hat som dyker upp i oss? Eller ska vi lämna bort det? Kan man bli av med det? Vad ska vi egentligen göra? Och jag tänker att psalmisten, den som skrev psalm 137, tänkte helt rätt. För här finns en genomärlighet. Precis det han kände, precis det folket kände, det sa man till Gud. Man förskönade det inte, man sa som det var. Man ville hämnas, man ville ge igen. Och det höll man inte bara inom sig och bara runt på, utan man öste ut det inför Gud. Jag tror det är bra att göra det. Inte enbart, men som en inledning till en process. Men jag tänker ju också att psalmisten gör fel, eftersom när den som skrev psalmen har öst ut det här hatet, så händer inget mer. Då tar det slut. Det behövs naturligtvis en fortsättning. Och det tänker jag inte så dumt i det här fallet, att psalm 137 slutar med den här väldigt hemska känslan och begäret att få hämnas. Och då får du och jag skriva vers 10. När vi råkar ut för någonting, du får skriva sista versen. Och grundfrågan är ju alltså denna: vad gör vi när någon gjort oss illa? Och vissa av oss har varit med om jobbigare saker, och andra kanske lite mindre. Men vi har alla de här berättelserna. Vi har människor vi kan se framför oss som vi har varit väldigt arga och besvikna på. Jag ska ge ett exempel. Nu var det lite fel. Men det är bilden som är poängen. 2006 så skedde ännu en skolskjutning i USA. Det har hänt alldeles för många gånger. Det var en person som gick in i en skola och sköt 10 stycken tjejer till döds. Och det här har hänt som sagt många gånger. Och det som brukar bli följden är att föräldrar och alla som bor i samhället skriker efter hämnd. Och det blir ofta dödsstraff för den som har gjort det. Och då brukar de anhöriga vara där och se när personen som är skyldig avrättas. Fyllda med hämnd, fyllda med känsla av att äntligen får han det han förtjänar. Men i det här exemplet från 2006 i Lancaster, någonstans i USA, så blir fortsättningen efter skjutningen helt annorlunda. Det här var en Amish-skola. Amish är ju en del av den kristna tron som på ytan ser lite annorlunda ut. De lever ju på ett sätt på 1800-talet och man har inte bil, och det är ganska väldigt patriarkalt, och alla män har skägg, och det är liksom man kan tycka, oj, de där har vi inte mycket gemensamt med. Men vi ska inte liksom stanna vid ytan, utan tittar man under ytan så finns det väldigt mycket att lära sig. Den som sköt bodde i samma by som de som gick på skolan. Och skytten blev skjuten av polisen och dog också. Och det föräldrarna gjorde, föräldrarna till skolbarnen, det var att de samma dag åkte till skyttens mamma och beklagade sorgen. Och sa, vad kan vi hjälpa dig med? Och när skytten begravdes, då var det fler av Amish-gruppen där än anhöriga och vänner till han som sköt. Media märkte det här och de började ställa sig frågan, hur kan ni förlåta? Hur kan ni reagera så här? Och då sa någon företrädare för den här Amish-gruppen att nej, men det är självklart. Vi är kristna. Vi har valt förlåtelse för länge sedan. Det var ingen fråga för oss nu. Det fanns i ryggraden liksom. Och då tänker jag på andra skolskjutningar. När folk går med hämndbegär och väntar på dagen då den som har gjort det ska avrättas. Och så tänker jag på den här Amish-gruppen. Vilka föräldrar som har förlorat sina barn mår bäst. Alla kämpar med sorg. Men det är betydligt för mig att den här Amish-gruppen är något på spåren. När de valde att förlåta så tror jag att de fick en möjlighet att gå vidare i livet på ett helt annat sätt än den som höll kvar vid hatet. Följdfrågan är naturligtvis, hur kan man förlåta något sånt här? Och kanske har du varit med om något sånt som vi andra skulle säga, nej men det går ju inte att förlåta. Hur ska man kunna förlåta detta? Det finns egentligen en ännu viktigare fråga. Och den är ju, vad gör Jesus? Alltså hur reagerar Jesus när någon gjorde illa honom? Hur hanterar Jesus att bli orättvist behandlad? När Jesus torterades och spikades upp på ett kors helt oskyldig, då säger han detta. När de kom fram till den plats som kallas skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jesus förlät. Där och då. Och genom honom, genom hans exempel och genom den förlåtelse vi får ta emot av Jesus, så tror jag att det kan bli möjligt för oss att göra det också. Inte där och då, utan någon gång under livet. Att förlåta handlar ju inte om att glömma eller säga, nej, det gör inget, det var inte så farligt. Förlåtelse är att lämna domen, lämna hämnden till Gud. Förlåtelse är inte en känsla vi har, utan det är snarare ett beslut som Gud vill hjälpa oss att ta. Ett beslut som inte är ett ögonblick, tror jag, utan som kan få vara en livslång process. Förlåtelsen är att lämna det som har hänt vidare. Lämna det vidare till Gud. Och alla vi som känner att det är svårt att förlåta. Vi kan hitta, tror jag, kraften till det hos Gud. Nära honom. Så vad ska vi göra när någon gör något dumt mot oss? När någon behandlar oss illa? För det första, och det är det som sker i Psalm 137. Vi behöver vara ärliga. Få hatet ur oss. Beskriva vad vi känner. Säga vad vi faktiskt bär på. Ge det till Gud och säga, så här känner jag nu. Saltaren är genomärlig och det kan vi få vara inför Gud. Men om vi då tänker att vi tömmer ut det då. Vi slänger ut hur vi känner till Gud. så är det bara halvvägs. Där slutar psalm 137, men vi kan fortsätta. Och det vi får göra, det är att vi får fylla oss sen. Med Guds kärlek och hans förlåtelse och hans nåd. Han vill fortsätta den processen. Vi ger bort hatet och vi säger: Gud, du får ta hand om det här. Du får hämnas. Du får se till att det blir rättvisa. Vi ger bort det och så får vi fylla oss med Guds kärlek istället. Vi ber tillsammans. Sen kommer vi gå in för det som vår förbönstund och vi sjunger tillsammans. Det blir möjlighet för förbön och så vidare. Men vi kommer innan den stunden göra en liten speciell grej. Vi kommer tända ett ljus på grund av en händelse som hände för ett tag sedan i Syrien. En självmordsattack. Vi återkommer till det, men vi börjar med att vi ber tillsammans. Gud, du som förlät dem som dödade dig. Du som förlät när du hängde på korset. Till dig kommer vi nu. Du ser oss här inne och våra olika livsberättelser. Du ser de av oss som kan känna igen oss väldigt väl i psalm 137. I gråten och i hatet. Gud, vi ber om hjälp. Att inte välja hämndens väg, utan att välja förlåtelsens. Och det blir så tydligt för oss att vi inte klarar att gå den vägen på egen hand. Vi behöver varandra och vi behöver dig. Helige Ande, fyll oss med din kärlek. Fyll oss med din nåd. Hjälp oss att ge vidare den nåd vi fått av dig. Och när vi skriver våran version av psalm 137, hjälp oss att inte stanna i vers 9 och stanna i hatet, utan hjälp oss till kärleken. Amen.